Det är inte vem som helst som är dagens gäst. Det är Jan Mild, en man som av många bör ses som en förebild. En man med mångårig erfarenhet av politik. En man som besitter mer kunskap än de allra flesta av oss. Det glädjer mig verkligen att ha dig som gäst i mitt program. Hej och hjärtligt välkommen till programmet, Janne.
Tack.
Ja, då tänkte jag börja med första frågan här då. Jag måste säga att det var nästan svårt att skriva frågorna till denna intervju. Svårt för att det finns så mycket att fråga dig, men med så lite tid att göra det på. Men jag hoppas att jag har fått med några viktiga frågor som kan upplysa lyssnarna mer om dig och ditt arbete. Jag tänkte börja med att gå tillbaka till rötterna så lyssnarna får reda på var din resa började. Ditt liv började ju 1943 och sedan dess har du hunnit med en hel del. Bland annat att du har arbetat för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet känner kanske inte alla till. Kan du berätta lite om hur det kommer sig att du valde att arbeta för dessa partier och hur det kommer sig att du lämnade dem?
Ja, det var ju 1962 som jag gick med SSU, och att det blev socialdemokratin var ganska naturligt. Dels för att min far var politiskt intresserad även om han inte var aktiv, och han stod ju till vänster. Och dessutom så var ju socialdemokratin det stora partiet, det framgångsrika partiet, så det var inte särskilt långsökt om man själv tillhör arbetarklassen att då hamna där. Men varför jag lämnade socialdemokratin, det var ju först efter en ganska lång tid. Jag var väldigt aktiv inom SSU Stockholm. Att jag lämnade var att jag tyckte inte partiet var tillräckligt vänsterradikalt. Och dessutom stördes jag av vad jag uppfattar som toppstyrning, för att inte säga inslag av korruption. Och att man let personer vara ombudsmän som absolut inte uträttade ett smack, för de hade ganska bra betalt, medan jag ju självklart jobbade ideellt. Så, men det var mycket som störde mig. Sen så var ju alternativet att gå med i Vänsterpartiet. Det hade jag ju tvekat att göra, därför att partiet var så Moskvatroget och det var ingenting som jag ville ställa upp på. Men då fanns det signaler som ingav hopp om att Vänsterpartiet var på väg att göra upp den här Moskva-kopplingen, och det gjorde man ju då utåt i varje fall. Så jag gick med där, jag tror det var 1970, men efter bara 2-3 år så lämnade jag igen det, därför att jag märkte att den här Moskva-kopplingen fanns kvar, och det var ett väldigt mossigt parti och toppstyrt och idélöst och ineffektivt i sitt arbete. Det fanns massor att säga, och det har inte gått bättre för partiet senare. Sen då så var jag ju partilös under en period, men så i början av 90-talet gick jag med Miljöpartiet, och anledningen till det var ganska självklar. Jag var intresserad av miljöfrågor, jag hade engagerat mig mot kärnkraft och på olika sätt med fredsfrågan och så vidare. Så det framstod som ett hyfsat bra alternativ. Men det var ju samma sak där, när man väl gick in i partiet så märkte man att det sammanföll, ska jag säga, med att jag hade blivit intresserad av invandringsfrågan och kritisk till den förra politiken. Och då i det lokala avdelningen i Haninge där jag bodde hade jag ju gehör för det. Den avdelningen tyckte som jag i den frågan. Vi stred då på kongressen i Södertälje 1993 för en motion för en restriktivare invandringspolitik. Men där fick vi ju märka att det var ju verkligen inte rätt parti att tro att man skulle få gehör för några sådana idéer. Så att, sen har ju det partiet blivit tydligare och tydligare, och jag säger det borde byta namn till Invandringspartiet till goda. Det är liksom klart huvudfrågan för Miljöpartiet. Det märktes även när Maria Wetterstrand höll tal i riksdagen, straffpredikan mot danskarna och så vidare. Så, och miljöfrågorna dessutom har ju inte, jag tycker det är inte rätt att kalla det för ett miljöparti, för de för inte miljöfrågorna på ett vettigt sätt. Så därför lämnade jag även där.
Men ja, det var alltså runt då som du blev invandringskritiker, men varför? Hur kom det sig att du blev det?
Ja, man kan väl säga att 1989 var ett märkesår då, därför att då hände det saker. Eller jag ska väl säga så här, jag intervjuade invandringsminister Maj-Lis Lööw det året. Hon var invandringsminister, och jag var då redaktör för tidningen Hjulet för bussförare, en facklig tidning då i Sverige, rikstäckande. Och jag minns ju i den intervjun att hon fick ju helt andra frågor än vad hon hade förväntat sig. Hon fick ju märka då att jag tyckte man skulle skilja på verkliga flyktingar som hade skyddsbehov och de som kom och sökte bättre välfärd. För det var ju fallet med den ökade strömmen av flyktingar från Chile efter att landet var på väg tillbaka till demokrati. Så det var ju välfärdssökare. Och där var ju hon och jag helt överens i bedömningen. Så låg det ju till. Och även det här talet om att alla människor som antyder minsta kritik är rasister. Där var jag kritisk, och där var ju också hon inne på den linjen. Hon är för övrigt inte längre, blev ju inte länge minister kvar efter det här. Jag vet inte om det hade någon samband. Men hur som helst så var det en händelse som fick mig att reagera. Det var när jag läste tidningarna om flyktingar som var inhysta ska jag säga, på en herrgård. Och kastade ut möblemanget från övervåningen två gånger i rad i protest mot att de inte fick som de ville. Och det här stämde ju inte till någon procent med min arbetarrörelsemoral. Som säger att man ska ställa upp för varandra, men då får man ju också ge någonting tillbaka och inte liksom spotta på dem som hjälper dem. Så det var ju sånt som fick mig att resa ragg ordentligt och börja tänka om. Och ju mer man börjar liksom intressera sig för frågan, ju mer tydligt blev det ju att det här var ju sjukt så det förslog alltså. Och jag kan väl säga då att mitt engagemang tog sig uttryck i att jag först skrev en bok som heter Lagom är bäst. Det var 1994, den första versionen, och sen en lite flottare version som gavs ut 95. Och efter den här första versionen så startade jag också en tidning, Blågula frågor, det var 1994. Och tillsammans med Anders Sundholm så drev vi den föreningen och tidskriften, och vi höll möten, även torgmöten. 1996 satte vi ihop en webbsida som vi kan allmänt erkänd som en faktabank i invandringsfrågor. Även om, och den sidan finns ju kvar nu, men den förnyas ju inte så som från början då.
Ja, men det är just att du har författat den där boken, men det är en hel del böcker och artiklar som du har författat. Vilka böcker skulle du säga slagit bäst och vilka vill du rekommendera till lyssnarna?
Ja, alltså man kan säga först då att samma år som Lagom är bäst kom ut i den här flottare versionen så gav vi ut ytterligare en bok som heter Försvara demokratin. Båda de böckerna var ju A4-format. Men 6 år senare, år 2001, så gav jag själv ut boken Dialog om invandringen som var en, kan man säga, dokumentation av alla de erfarenheter vi hade gjort i försöket Blågula frågor. Det räckte alltså för att fylla en bok och den. Boken tycker jag väl i och för sig hade kunnat förtjäna fler köpare än vad den har fått. Den finns kvar hos mig att köpa för 200 kronor för den som är intresserad. Men den bok som jag mest av allt skulle säga har varit framgångsrik och som jag mest av allt skulle rekommendera, det är vitboken som jag gav ut för drygt ett år sedan. Och det här arbetet bedrevs genom en webbsida och som är väldigt omfattande. Vitbok.se kan man hitta på webben. Och sen gav jag ut då boken som ett sammandrag på 200 sidor av det kanske som jag tyckte mest väsentliga. Och den har ju sålt väldigt bra. Den kan beställas för 96 kronor från postgiro 807330-6.
Ja, då får ni se till att köpa det tycker jag. Då hoppar vi vidare till nästa fråga. Förutom att ha debatterat på gator och torg så har du även medverkat i olika tv-program. Denna chans finns det inte så många invandringskritiker som har fått förutom Sverigedemokraterna då. Hur känns det egentligen att stå där med en mur av folk vid din sida som gör allt för att få fram sina åsikter och bortförklara dina inför alla tittare? Känns det som att de lyckades eller känns det som att du lyckades få fram ditt budskap på ett bra sätt?
Jag får nog säga att jag tyckte att jag i huvudsak lyckades. Det var två tillfällen det handlar om. Det var SVT-programmet Mosaik 1996 med Alexandra Pascalido som programledare. Och sen var det ett år senare, 97, i TV3s Folkhemmet med Aschberg och hans polare. Och i båda fallen så var ju då fördelningen att jag var ensam mot 5 eller 6 personer. Och det visade sig, det kan verka paradoxalt, men i själva verket var det en fördel om man jämför med att sitta på någon slags apberg i SVT-programmet Debatt där man bara kan bli nonchalerad. Stod jag där så kunde de inte gå förbi mig för att tittarna skulle undra vad stod jag där för om de inte let mig få ordet. Så det var ju bara att jag väntade ut dem till att Pascalide blev tvungen att fråga mig någonting. Va? Och sen var ju hon som en fluga på en sockerbit. Jag kunde inte låta bli att ställa frågor, så jag blev ju huvudperson då. Och sen framförallt skulle jag säga det att med hjälp av internet så har vi ju bevarat de här filminslagen, så de finns och tillgår via YouTube för var och en som vill se. Och det är ju ganska höga tittarsiffror tycker jag på båda de här programmen. Så att det såg jag som en framgång. Sen kan man ju säga, om man jämför med torgmöten va, där man blir ju nedröstad av skrikande så kallade antirasister som i själva verket är rasister. Då på själva mötet blir det väl ingen succé, för det är ingen som hör vad man försöker säga. Men även där då har vi ju räddat i eftervärlden genom att filma de här tillställningarna. Så att det finns att se på YouTube. Därför tror jag i det långa loppet så ser jag även många av torgmötena som framgångar.
Men du har ju inte bara hörts från TVn då, utan din röst har även hörts från webbradiokanalen Sveriges Fria Radio som existerade då mellan 2007 till 2008. En webbradiokanal som du drev tillsammans med Carl Lundström. Kan du berätta lite om detta projekt? Hur det kommer sig att det startades, vad det handlade om och varför du slutade med det?
Ja, jag kan säga bakgrunden var ju att jag noterade om det var nu P1 eller P3 som hade programmet Sommar varje sommar med olika sommarpratare en gång varje dag. Och det störde mig då att konstatera att bland dessa sommarpratare fick de aldrig till det att det blev någon dissident så att säga som hade några kritiska synpunkter. Och därför ville vi med det här programmet åskådliggöra hur det skulle kunna låta om man la upp det här programmet med, så att säga, med kritiska röster. Men fortfarande då med ett skivpratarprogram där man blandade musik och tal. Haken med det här var ju att det kostar pengar och då kan ju då Kalle Lundström fixa så att vi gjorde STIM nöjda med dessa avgifter för musiken, va. Men det var väl också, kan man säga, anledningen till att vi letade Ebba ut, förutom att det var en hel del jobb. Det ska man inte säga något annat, det var mycket jobb bakom, va. Men även här så finns ju det här programmen bevarade och via min blogg då. Jag har ju en blogg på WordPress. Så finns ju en symbol SFR att klicka på om man vill lyssna på de här programmen.
Ja, det kan vi rekommendera att folk gör. Och du pratade lite om YouTube innan också. YouTube är ju en plats på internet som många besöker, alltså ett bra ställe att vara på om man vill göra sin röst hörd. Och detta är ju precis vad du har gjort. På YouTube finns du där du lägger ut filmer som når många. Milt sagt heter du där. Skulle du säga att filmskapandet är det som du fokuserar mest på med tanke på att, ja, via YouTube så når du många?
Ja, både jag och nej, ska jag säga. I huvudsak så ser jag väl att jag står på tre ben, kan man säga. Det ena är bloggen, det andra är bokskrivandet och det tredje är filmerna. Och filmerna har ju då, där kan man säga att det är inspirerande för mig, för där jag har ju fått göra en teknikresa. Om man jämför med mitten av 80-talet där jag jobbade mycket med att framställa vad som var möjligt tekniskt sett på den tiden av sånt här, så att säga, utbildningsmaterial. Det vill säga diabildserier där man hade stillbilder att visa i en projektor och sen så hade man kassettband med ljud till det, va? Det var ju det som användes i skolorna också. Och vad jag då kunde drömma om det var att kunna ta steget och göra rörliga bilder. Alltså videofilmer, va? Men problemet där var ju att det var en jätteapparat att kunna redigera. Och plötsligt nu så har alltså allting öppnats så att man mycket lätt kan sitta i datorn och redigera filmer. Och inte bara det, med en knapptryckning kan man göra filmerna tillgängliga för i princip hela världen på nolltid, va. Så att det här är ju som en, jag vet inte vad jag ska kalla det för, alltså det är ju som en kall på grönbete för mig att ha tillgång till de här möjligheterna. Så att, men sen är det naturligtvis också politiskt att jag hoppas att de gör nytta då. Och utmaningen är naturligtvis att dels att folk i allmänhet har så mycket andra intressen än att sitta på internet. Och även om de sitter på internet så hittar de kanske inte till just mina filmer. Och sen även bland de som inne åsiktsmässigt på min linje så är det ju en väldig konkurrens. Det är många fler än jag som gör filmer. Men jag säger, min profil skulle jag vilja säga i det här sammanhanget är ju då att sitta och prata in i kameran. Och till skillnad från många andra då som mera gör filmer anonymt delvis kan man tycka, va, när man lägger ut texter att läsa, men det blir inget tal, va. Och sen så kan det ibland vara bakgrundsmusik som jag personligen tycker är ganska mer störande än en hjälp för att ta del av budskapet. Men en grej till kan jag säga på det temat, och det är att det senaste, bara för någon vecka sedan, kom jag på att när jag gör bloggtexter och ibland vill illustrera det med rörliga bilder från aktuellt nyhetsinslag så kan jag alltså låta bloggtexterna och en kort film komplettera varandra. Och då en sån kort film där jag inte pratar utan bara har några klipp från nyhetsprogrammen mot varandra med lite kort text som binder ihop dem. Så det är arbetsmässigt inte så mycket, men samtidigt är det väldigt värdefullt som komplement till bloggtexten.
Mm. Men just gällande skrivandet då tänkte jag fråga lite. Att du skriver i Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag känner nog många till och uppskattar. Är det något som du har planer på att fortsätta med en längre tid? Du har väl inga planer på att sluta, hoppas vi?
Ja, alltså både och, va. På sätt och vis kan man säga att jag har ju slutat skriva på det vis på de premisserna från början, eller en ganska lång tid medverkat genom att skriva originalartiklar till NI. Utan nu så är det mer att NI har mitt tillstånd att ta texter som jag har lagt ut på min blogg eller på annat sätt och om de tycker de är bra och publicera tidningen. Men det är ju väldigt mycket sammanhängande med att jag har en arbetsbelastning nu som inte gör det möjligt att klämma ur med regelbundna artiklar eftersom jag har ett bokprojekt som jag startat ganska nyligen och som jag ska slutföra, hoppas jag, under hösten.
Men det låter ju intressant. Du kan väl berätta lite om ditt nya bokprojekt?
Ja, alltså jag har ju satt arbetsnamnet Gilla läget på den. Och utgångspunkten är då Peak Oil, den förestående energikrisen, där jag blir ganska lätt triggad, det får jag väl säga, när det är en fråga som jag upplever som viktig, samtidigt som jag märker att det finns en tendens hos människor att sticka huvudet i sanden och inte vilja inse uppenbara fakta. Och så har det ju varit med invandringen, så har jag ju tidigare märkt när det gäller rovdjursfrågan, vilka nu inte ska gå in på i det här programmet, va? Men det gäller också energifrågan. Och det är väl en mänsklig egenhet kanske då att man vill helst inte ta del av allt för jobbiga besked om verkligheten. Och jag kommer att tänka på president Bush i USA, den äldre Bushen, på miljökonferensen i Rio 1992. Så säger han, the American way of life is not negotiable. Det amerikanska sättet att leva är inte förhandlingsbart. Och där kan man väl då nästan raljerande säga att där har naturligtvis ett väldigt brett stöd av alla andra politiker i USA, av alla stora medier, av alla företagsledare och alla väljare. Alla vill ha tillgång till bekvämligheter och billig olja livet ut och för all framtid. Det är bara en hake med det här, va? Och det finns själva naturen. Och jag ska inte nu prata om klimatfrågan, för där är jag osäker på vad jag tycker. Va? Men jag talar om resurserna och framförallt energiresurserna och framförallt olja. Det är en ändlig resurs. Den kommer att ta slut. Inte bara kommer den ta slut. Det kommer att ske inom en nära framtid. Eller jag ska säga, en topp i utvinningen av olja är redan nu passerad.
Ja, men gällande boken då, varför har boken fått titeln Gilla läget?
Ja, det har jag norpat från militärspråk kan man väl säga. De använder ju det begreppet i sitt arbete. Va? Och vad jag menar då i två moment, det ena är att man ska försöka göra en nykter bedömning och se verkligheten utan skygglappar. Ta del av relevanta fakta som har betydelse för det man ska göra, va? Och inte göra som strutsen, sticka huvudet i sanden. Det andra momentet är att man ska försöka vidta de åtgärder som kan vara ändamålsenliga för att lösa föreliggande problem och göra det utan dröjsmål. Och mer konkret i det frågan nu handlar om, så är det ju att Sverige måste bli mindre sårbart samhälle.
Men om det där Peak Oil du nämnde, vad är egentligen Peak Oil?
Ja, alltså många missuppfattar och kan tro att det betyder att oljan plötsligt tar slut. Så är det ju inte, för att det finns massor av olja kvar i marken. Men problemet är ju att vad man hittills har lagt beslag på och förbrukat är ju den mest lättillgängliga oljan som kräver minst av ekonomiska satsningar och minst av energisatsningar för att komma åt. Och det gör ju då att vad vi har att se framför oss, det är inte att oljan tar slut, men att den stiger i pris. För att vi har ju också en ständig ekonomisk tillväxt som gör att behovet av energi ökar år för år. Om samtidigt då man inte kan få ett utbud som möter den här efterfrågan, så blir det ju ett problem. Va? Men vad jag har därutöver kommit på, det är ju att det blir ju det största problemet kanske är att vi har en ekonomi som baserar sig på ständig tillväxt, och då blir det ju alltså såna här tendenser som vi redan nu ser med bristande lönsamhet, och det kan ju bli ganska ruggiga konsekvenser i förlängningen.
Men just det här med människors syn på det här, människor verkar inte rikta så mycket intresse i sina vardagliga liv mot problemen gällande oljeindustrin och energiresurser. Då kan man undra vilka effekter, vilka problem kan man räkna med att få, ja, att vi får uppleva i framtiden på grund av energiresursproblemen?
Man kan säga så här, att om vi hade en bättre framförhållning och vi tog resoluta åtgärder i tid, vilket vi är väldigt sent ute redan nu, då ökar ju chanserna att klara det här på ett mjukt sätt, va, den övergång som måste ske. Men i och med att det är så svårt att väcka folk, så är risken att när de väl vaknar, då sitter vi riktigt i klistret med en hyperinflation och en massarbetslöshet och minskad handlingsmöjlighet på det viset. Va? Och jag tänker, själv är jag pensionär, jag har alltid tänkt de banorna att pengarna minskar i värde med inflation, men det är ju ytterligare en faktor. Va? När börsen dyker, så dyker också de pensionspengar vi får även i nominella värden, och det blir ju minskad köpkraft för pensionärer. Samma sak kommer ju hända med vanliga människor med ökad arbetslöshet. Minskad köpkraft ger minskad efterfrågan, ytterligare ökad arbetslöshet om man kommer in i en negativ spiral som är väldigt svår att ta sig ur.
Ja, men då kan man ju undra, alltså, vilka slags överlevnadstaktiker skulle vi kunna använda oss av för att klara av dessa problem? Vad skulle du säga att ja, regeringen, industrierna och ända ner till helt vanliga människor kan göra? Vilken slags energipolitik borde Sverige koncentrera sig på och borde ja, folk tala mer om detta?
Ja, jag vill inte göra anspråk på att sitta inne med något färdigt programkoncept, men några trådar har jag ju. Det näraliggande för mig personligen är att jag försöker få till el solceller nu. Jag är intresserad av att få fram solceller till där jag bor. Men då är ju en hake att det jag tillför energi som jag själv inte använder, det avräknas ju inte på min elräkning. Va? Och det är många som har upptäckt detta och tycker man regeringen borde vidta åtgärder så att uppmuntra installation av el genom solceller. Det skulle man ju göra om man hade så att de som satsar på det här får igen någonting även när de själva inte använder. Men framförallt så ska jag säga att jag vill börja nysta i den änden. Vad är det mest, om det verkligen hamnar i kris, vad är det mest av allt elementära att klara av? För det är naturligtvis att vi får mat i magen, att vi får föda så att vi inte blir sjuka av undernäring. Det andra är att vi har husrum och kläder att sätta på kroppen. Och det tredje är att klara vissa transporter. Va? Och utmaningen består ju då i att få behoven, resurser att möta behov, för vi har ju resurser, framförallt människor med kunskap och arbetsvilja och så vidare. Och det är där man måste börja då lokalt, va? För det är där det är någorlunda överskådligt och hanterbart att man får ett samarbete människor emellan för att tillsammans lösa de problem som man hamnar i. Va? Och där tycker jag att det kubanska exemplet är väldigt inspirerande, någonting som jag fick klart för mig bara för några veckor sedan.
Kuba, ja, hur menar du då?
Jo, det var ju så att efter revolutionen då 1959 så ganska snart blev ju Kuba utsatt för embargo, handelsembargo från USA:s sida. Det klarar man ju då genom att luta sig mot Sovjetunionen. Men 1989 började Sovjetunionen krackelera. Och ganska snart så blev det ju i stort sett stopp, tvärstopp på oljeleveranser från Sovjetunionen till Kuba. Och vad hände då? Ja, ganska snart så blev ju den helt konkreta effekten att den genomsnittliga kubanen gick ner i vikt 9 kilo. Och det återspeglar ju då en situation där det var helt tomt på hyllorna i butikerna. Va? Man kunde ju inte fortsätta med jordbruk när man inte hade tillgång till olja. På det sätt man hade bedrivit jordbruk tidigare. Man kunde inte heller inte klara transporter eller även fabriker fick slå igen. Va? Det var ju verkligen nära svält för folket. Men man lyckades ta sig samman och ställa om, va, med transporter. Man köpte med 1 miljon cyklar från Kina. Man tillverkade ytterligare 500 000 cyklar själva. Man satsade framförallt på en helt annan typ av jordbruk. Det som brukar kallas ekologiskt jordbruk eller permakultur. Mer alltså vanlig normal gödsel via människor och djur. Och att man skapade en jord som inte var urlakad, vilket man hade drabbats av genom det här konstgjorda jordbruket som man har haft. Va? Så att, sammantaget så är jag väldigt imponerad av vad kubanerna lyckades klara av. Och framförallt så är det här någonting som ger lite hopp för världen. För att även om vi får det väldigt svårt så vet vi att det finns ett ställe där man lyckades klara en sån här situation. Och då kan vi ju möjligtvis lära någonting av det.
Ja, men du har ju rest runt en del i världen och så. Har du även besökt Kuba kanske?
Ja, faktiskt. Även om det var inte på grund av det besöket som jag har fått klart för mig det här med detaljerna kring vad de kallar den speciella perioden 1989-95 ungefär. Jag var där 1999 och det var ju då en sån här sista minutenresa utan förberedelser då. Jag fick det ju på det viset överkomligt ekonomiskt, va? Och jag stannade där 10 dagar och åkte ganska snart bort från Havana ner till södra Kuba och en stad och köpte på en marknad en begagnad cykel och gav mig ut på cykelfärd på landsbygden och den havererade. Jag fick hjälp att laga den, för jag ville komma nära människorna så långt det var möjligt då. Så att det var en ganska lagom äventyrlig och kul resa, men lite grann kan jag ju känna mig generad över att jag inte lyckades skaffa mig bättre kunskaper om Kuba genom min egen resa. Sen har jag ju för all del, och jag kan också säga att jag har lagt ut fakta om den här resan på webben. Det har jag även gjort de andra resor från Laos. Mm. Och sen har jag framförallt har jag varit i Japan under ganska lång tid, var över ett halvår. Det var 1965 till 66. Jag reste Latinamerika, Australien, Nordafrika. 50 länder blir det totalt.
Oj då. Ja, det var ju inte dåligt det. Men då tänkte jag om vi kan hoppa vidare till nästa fråga. Jag tänkte fråga dig på vilka sätt folk som vill hjälpa till kan göra det. Alltså hjälpa till att sprida ekodemokraternas budskap till svenskarna. Då detta, ja, det är ju en enormt viktig fråga.
Ja, det finns ju många sätt. Och det behöver inte nödvändigtvis vara arbetsgivarna. Om man har kontakter med andra så kan man försöka tipsa om länkar till sidor på webben och till filmer, va? Och även på annat sätt få många människor att hitta till det material som finns. Och därutöver naturligtvis att själv försöka skaffa sig kunskaper och lära sig grundläggande fakta och argumentera då på ett sakligt sätt för detta. Och är det någon som är bra på engelska så finns det egentligen mycket jobb som helst som skulle behöva utföras att översätta och texta filmer som nu bara finns på engelska. Och det kan jag säga som tillägg det här när det gäller mitt bokprojekt, för att jag har ju märkt att det finns nästan inga böcker på svenska, men det finns hur mycket böcker som helst på engelska, så att jag har schackat ett 20-tal böcker nu som brukar plöja. Och en grundidé med det här gilla läget är ju att göra en stor del av det centrala innehållet av de här böckerna tillgängligt på svenska och arbeta in det i min egen bok.
Ja, det låter ju väldigt bra det, så folk får ta del av budskapet. Det är ju viktigt, men ja, då hoppar vi till nästa då. Du och jag är ju båda invandringskritiker och vi ser invandringen som en viktig fråga. Men nu med tanke på det vi har pratat om nu, är invandringen den viktigaste frågan tycker du?
Jag kan säga så här, att när jag skrev vitboken så hade jag ju tveklöst svarat ja. Och det var inte så länge sedan jag skrev den då, men nu när den här peak oil blir uppenbar för mig och konsekvenserna som väntar framför oss, så skulle jag säga att det är en ännu viktigare fråga. Första vitboken var nog så viktig. Det handlar om vår existens som svenskar, som folk. Det har ju både social trygghet, ekonomi och demografi där, som är med i bilden. Det är nog så viktigt, men här alltså peak oil i värsta fall så är ju mänskligheten hotad. Och det kan ju också för övrigt allra värsta fall leda till ett kärnvapenkrig med motsättningar om resurser som inte räcker till för alla. Men vad jag vill säga är också att jag ser det som så att invandringsfrågan och den här energikrisen och det som krävs för att klara den, vad det hör ihop. Därför att jag ska säga så här, att kort sagt så är invandringen som en kvarnsten runt halsen, kan vara en sån situation. För det första så har vi ett problem med om det finns många människor i sig, så ju fler människor vi har som ska klara sig och få mat i magen så är det en utmaning. Men ovanpå det så vet vi att bidragsberoendet bland många invandrare, särskilt den invandring vi har för närvarande från Nordafrika och Mellanöstern, det är människor som varken kan eller vill arbeta till stor del. Och dessutom så har vi en kriminalitet som är ganska kraftig. Och det är ju det minsta av allt vad vi behöver om vi ska klara en påfrestande situation där det handlar om sammanhållning och solidaritet. Men därmed inte sagt att jag är emot all typ av invandring, och än mindre jag är emot invandrare, men jag säger att man ska skilja på invandring och invandring. Den skadliga invandringen finns där och det är den vi ska vända oss emot, och vi ska ställa krav på alla människor. Vi måste ställa krav på alla människor när det blir kris, vilket det blir, va? Att de ställer upp, och gör de inte det så tycker jag de ska sticka härifrån.
Ja, men ja, tyvärr då, alla goda saker lider ju mot sitt slut tyvärr, men jag brukar i alla fall avsluta med att gästen får komma med några sista ord till lyssnarna. Vilka goda råd skulle du kunna ge till lyssnarna som vill, ja, uppmärksamma sin omgivning gällande problemen som invandringen har medfört, eller ja, problemen med energiresurserna?
Ja, jag har ju redan varit inne på en del vad det handlar om att skaffa sig kunskap och så, men vad jag skulle kunna säga avrundningsvis var det väl då att det är en utmaning när man sätter igång och man vill jobba uthålligt, att om man inte ser upp så kan man ju bli besviken. Jag skulle säga så här, att det finns tre sätt att misslyckas i det politiska arbetet. Det ena är det som man kanske närmast förknippar med att misslyckas. Man blir bara glömd och gömd. Ingen vet någon att man finns eller någonsin har funnits. Det andra sättet att misslyckas, det är att göra karriär och bara jobba för sin egen materiella fördel. Och där tycker jag ju SD, Sverigedemokraterna, är inne på en farlig väg när de inte är nöjda då de här två ledande personerna, Björn Söder och Jimmie Åkesson, med de 58 000 som de får i riksdagsarvode, utan de måste plussa på det med ytterligare så att de kommer upp i en årsinkomst på 1 miljon kronor. Det är mycket illavarslande om grundläggande hållning, tycker jag. Det är inte sådana företrädare vi behöver. Det tredje sättet att misslyckas, det är naturligtvis att bli extrem och bli negativ, och det är kan ju vara naturligt att man blir frustrerad när man märker hur tröga människor kan vara, va? När man själv ställer upp och jobbar ideellt för allas bästa. Men min punchline så att säga är den att vi måste ändå i grunden som drivkraft ha en form av människokärlek och vilja människor väl. Och märker vi att vi inte klarar det, då kan nog vårt bästa bidrag vara att vara politiskt passiva.
Ja, men då måste jag säga att jag är enormt tacksam för att du ställde upp som gäst i mitt program och jag önskar dig all lycka med alla viktiga projekt som du driver och hoppas att du fortsätter så länge du bara orkar.
Tack ska du ha, det var kul att få bli intervjuad. Hej då!